Då ska vi börja i Höga visan, första kapitlet och 15 versen. Höga visan 1 och 15. Ja. Vad du är skön, min älskade. Vad du är skön, dina ögon är duvor. Vad du är skön, min vän. Ja, ljuvlig är du, och grönskande är vårt viloläger. Bjälkarna i vår boning är sedrar och cypresser vår väggpanel. Jag är ett ringa blomster i Saron, en lilja i dalen. Ja, som en lilja bland törnen, så är min älskade bland jungfrur. Som ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar. Ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun. I vinsalen har han fört mig in, och kärleken är hans baner över mig. Vederkvick mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, ty jag är sjuk av kärlek. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud, och hans högra omfamnar mig. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken. Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv så vill. Höga visan är ju en härlig bok i Bibeln. Därför att den tecknar ju i så vackra ordalag kärleken mellan man och kvinna. Och som kärlekspoesi är den ju lite unik i det att det är en dialog. Annars brukar det ju mest vara karlar som skriver vackra dikter om kvinnor. Men här är det en dialog, och det tycker jag är så fint. Det har med Guds rik att göra på något sätt. Att båda parter utbyter sina tankar med varandra och om varandra. Och det här är ju alltså ett stycke av Guds skapelses härlighet som vi får bejaka som man och hustru. Den fysiska kärleken. Och om inte Platon hade funnits och rört till det hela med den platoniska kärleken, så tror jag att det så att säga är ganska judiskt att uppfatta verkligen kärleken mellan man och hustru på det här sättet. Sexualiteten är ju en del av skapelsen och inte en del av syndafallet. När Gud är färdig med sitt skapelseverk och säger till människan: föröka er och uppfyll jorden. Så då om inte föreläggs ju sexualiteten in i vårt väsen. Och det som är det finaste, det blir ju så lätt det mest destruktiva. När synden får hand om det. Och så är det ju också med sexualiteten. Den kan målas i så här vackra färger. När den så att säga står i samklang med Guds vilja. Men den kan ju också målas i ganska destruktiva färger när den inte gör det. När den bryts loss så att säga från Guds vilja och Guds skapelseordning. Så länge den står i Guds ordning är den någonting som bygger upp på ett unikt sätt. När den bryts loss så har den en lika destruktiv kapacitet. Och därför är ju varningarna i Bibeln många. Och ibland blir det ju nästan kristligt att anse att sexualiteten är något citat fult, slut på citatet, eller vad man nu använder för ord och begrepp. Men det är den missbrukade sexualiteten och inte den rätt brukade. Det här ger oss ju den tanken och den impulsen att det är viktigt för oss att kunna urskilja gränsen mellan bruk och missbruk. Det här är ett unikt instrument när det gäller att bygga upp gemenskapen mellan man och hustru. Men det är också en risk att missbruket istället skiljer man och hustru åt. Det som kan förena som inget annat, det kan också skilja som inget annat. Vi ska slå upp i Ordspråksboken, det femte kapitlet. Börja läsa i den 15:e versen där. Drick vatten ur din egen brunn, det vatten som rinner ur din egen källa. Inte vill du att dina flöden ska strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen. Nej, dig ensam må de tillhöra och ingen främmande jämte dig. Din brunn må vara välsignad och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje. Hon, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen. Hennes bröst må alltid förnöja dig. I hennes kärlek må du ständigt finna din lust. Min son, inte ska du ha din lust i en främmande kvinna. Inte ska du sluta din nästas hustru i din famn. Här möter vi återigen den vackra bilden. Hur fint det här kan vara. Men så finns det också varningen. Det finns gränser som man inte kan överskrida utan att det konstruktiva och uppbyggliga vänds i något destruktivt. Och lite tidigare i kapitlet ges ju samma bild. Tredje versen. Se, av honung dryper en trolös kvinnas läppar och halare än olja är hennes mun. Men mot slutet blir hon bitter som malört och skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr nedåt mot döden, till dödsriket drar hennes steg. Livets väg vill hon ej ge akt på. Hennes stigar är villostigar, fast hon inte vet det. Så hör mig nu, ni barn, och vik inte från min muns tal. Låt din väg vara fjärran ifrån henne, och nalkas inte dörren till hennes hus. Här låter det ju som om all sorts otukt var kvinnans fel, medan mannen är den stackars förförda, vilseförda, det offret för kvinnans hemskheter. Så är det ju inte, och jag tror inte heller att texten ska förstås på det sättet, utan den kan ju lika gärna uppfattas som så att den man som tittar för mycket på en annan kvinna, han i hans ögon så dryper hennes läppar av honung och hennes mun är som olja och så vidare. Det som Salomo kanske vill säga oss här, mannen med de 1000 hustrorna, han måste ha haft en viss erfarenhet. Det är just detta att sexualiteten, som är något så oerhört konstruktivt, kan, om den används fel, bli något väldigt destruktivt. Och om vi då ska försöka att, så att säga, finna gränsen, så är den på ett sätt ganska lätt. I teorin är den lätt och i praktiken är den naturligtvis svårare. Det är ju ofta så. Vi kan skilja mellan en tagande sexualitet och en givande sexualitet. Det är ju så med det mesta här i livet. Att det som ges som gåva kan vara något oerhört konstruktivt. Men det man tar som ett rov kan bli lika destruktivt. Jesus säger, mig är given all makt i himmel och på jord. Han säger, jag har inte tagit makten, jag har fått den. Och det vet vi att när folk tar makten så blir det något förfärligt. Men om makt gives åt den som egentligen inte vill ha makten, så kan mycket gott ske. Vi måste alltid lära oss att se skillnaden mellan det givande och det krävande. Det som rövar till sig och det som ger. Och så är det ju i högsta grad när vi kommer in på det sexuella förhållandet mellan man och hustru. I den utsträckning som det här är ett uttryck för ett spontant givande, så är det underbart. Men så fort som det kommer in krav och kanske till och med tvång, så börjar mycket gå sönder. Och därför ska vi gå tillbaka till Höga visan igen och läsa om den sista versen i texten som vi där läste. Det är andra kapitlets sjunde vers. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken. Oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv så vill. Det här är huvudbudskapet i Höga visan, vågar jag påstå. Därför att denna tanke upprepas ordagrant 3 gånger sammanlagt. Vi kan slå upp tredje versen, tredje kapitlets femte vers. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken. Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv så vill. Och åttonde kapitlet, fjärde versen. Där är hindarna inte med, men det spelar kanske inte så stor roll. Jag besvär in i Jerusalems döttrar. Oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv så vill. Vad är det för fint med sexualiteten? Ja, som bekant så kan man bli fler i familjen på det sättet. Och det är ju ett väldigt intressant sätt att bli många. Men bortsett ifrån det så finns också den gudomliga avsikten att detta förenar man och hustru som inget annat. Vi slår upp i första Korinthierbrevet 6. Och läser där verserna 15 och 16. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju, de två skall bli ett. Det här blev ju en av de smärtsamma upptäckterna efter den stora sexualfrigörelsen. På 60-talet var det ju många som ställde sig upp och predikade att det här med sexuell trohet var bara gamla fördomar. Och det behövde man inte alls bry sig om. Och nu hade vi fått p-piller, nu behövde man inte vara rädd för graviditeter längre, utan nu kunde man gå i säng med vem som helst. Och det skulle bara berika ens liv. Det fanns till och med de som gjorde rätt så detaljerade anspelningar på Freuds psykologi och menade att det skulle öka människans libido och därmed hennes initiativkraft och hennes förmåga att hennes allmänna energi, så att säga. Och så upptäckte man för sent att sexualiteten skapar bindningar. Det var liksom inte bara att gå i säng med varann och sen säga hejsan svejsan. Utan tragedierna kom på löpande band. Och många av dem som mest energiskt propagerade i massmedier och annat på den tiden för en frisläppt sexualitet, de propagerar ju nu mer eller mindre öppet för sexuell trohet. Därför att det blev inte så roligt som man tänkte att det skulle bli. Det finns en bindningsmekanism i det här som är svår att förklara. Och den är ditlagd av Gud. Paulus syftar här återigen på skapelseberättelsen, de två ska bli ett kött. Och det stryker under för oss att sexualiteten är ett unikt instrument när det gäller att skapa samhörighet mellan man och hustru. Och det är givet av Gud. Och vi har stor anledning att tacka Gud för det. Och det är också ett gott bönämne i ett äktenskap att sexuallivet ska få bli vad det är ämnat till. Att det ska få bli ett högsta uttryck för samhörighet. Här skriver ju Paulus att det här fungerar ju så fantastiskt bra så att det står till också i högst tillfälliga förbindelser med okända människor. Hur mycket bättre ska det då inte fungera tillsammans med två människor som verkligen vill höra ihop? Om så att säga vi verkligen sträcker oss efter Guds välsignelse att det ska bli på det sättet. Sexualiteten är inte en egotripp som man råkar vara två om. En sorts allmänt extatisk upplevelse där var och en får ta för sig av den allmänna extasen vad som passar honom eller henne. Totalt ointresserad av vad som händer med den andra. Utan sexualiteten är en kommunikation. Det är ett utväxlande av ömhet. Det är ett utväxlande av samhörighet. Och om sexualiteten mister det innehållet så vänds den så lätt i förnedring på något sätt. För någon till en början och så småningom för bägge. Om vi går några verser framåt så kommer vi till 7 kapitlet i 1 Korinthierbrevet. Där kan vi ju läsa de 4 första verserna, tror jag. Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Men med tanke på all den otukt som finns ska mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen ska ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Det här tycker jag är en sån fantastiskt intressant idé. För nu gäller det ju att på något sätt få montera upp lite skyddsräcken, lite staket, inte med taggtråd, men sådana skyddsräcken som man har ut med landsvägarna för att man inte ska rasa ut för branten om man skulle få punktering eller någonting sånt här. Och det är precis vad Paulus gör. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Det älskar ju karar att läsa, eller hur? De brukar sluta där. Och så läser de också första delen av den tredje versen. Nej, slutet på tredje versen, att hustrun ska ge sin man vad hon är skyldig honom. Ja. Men nu var det alltså inte en fråga om tvång, utan det var en fråga om en frivillig gåva. Och det ser man ju på det sättet att om mannen så skulle bestämma över kvinnans kropp, att nu ska din kropp stå till mitt förfogande, så är det ju kvinnan som bestämmer över mannens kropp. Och hon kan ju i samma ögonblick bestämma att den ska inte gå att använda till något sexuellt idag, för jag har ingen lust. Och det här är så viktigt. Att vi får nåden att inte kränka varandra på det här området. Jag tror att ingen kränkning sätter sig så djupt i själen på oss människor som sexuell kränkning. Det kan man ju se i de sammanhang där man till exempel möter kvinnor som blivit våldtagna. Det är liksom ingenting man tar med en axelryckning. Utan det är alltid någonting som man kämpar med resten av livet. Också om man blivit, så att säga, sexuellt kränkt i vuxen ålder. Än mer så förstås om man har blivit sexuellt utnyttjad som barn. Och därför är det detta som stryks under gång på gång. Att det här är något kolossalt fint. Men bara om vi inte kränker varandra mer. Och att bevara sexualiteten så vacker som den tecknas i Höga visan, det är en livsuppgift för äkta makar. Därför att då har man, så att säga, hela tiden tillgång till någonting som förnyar ens gemenskap på ett sätt som inte går att uttrycka i ord. När man mycket jobbar med själavård så tycker jag att man kan säga att man ser två saker som väldigt tidiga tecken på att något inte är bra mellan man och hustru i ett kristet äktenskap. Det ena är att man får sexuella problem. Och det andra är att man inte ber ihop. När den gemensamma bönen tystnar och den gemensamma sängkammaren blir en tortyrkammare, då är det allvar. Jag måste nog säga som min uppfattning att jag ser lite grann på den äktenskapliga sängkammaren som ett förstoringsglas. Att det är ganska vanligt att de konflikter som utspelar sig i liten skala över köksbordet, de utspelar sig i makroformat i sängkammaren. Och många gånger kan man där mycket tydligare se vad det handlar om. Och kanske också mycket smärtsammare och mer dramatiskt. Jag kan faktiskt säga att jag har bara en enda gång varit med om att träffa en människa som levde i ett miserabelt äktenskap. Och som förklarade att allting är tokigt oss emellan utom sexualiteten. Och jag nämner det bara därför att det är ett rent undantag i min erfarenhet. Det tycks gå det med. Men jag säger det hör definitivt inte till vanligheterna. Utan det vanliga, det som är regel, det är detta att där är vi som känsligast. Och där blir också saker både som ljuvligast och som smärtsammast. Det jag mest av allt vill stryka under denna förmiddag när vi tar upp det här ämnet, det är det här att det tar ofta lång tid innan man verkligen blir sexuellt samspelta. Och det kanske man ska vara inställd på som nygift eller som nästan gift eller vad man ska kalla det. Därför att det är ju inte det budskap som vår kultur, vår kondomutdelande kultur, har som sitt främsta budskap. Utan istället är det ju detta att vi ska se om vi passar ihop sexuellt. Och det kan man göra på en kväll eller två, och gör man inte det så är det inget att satsa på. Det tycker jag är usel lögn. Något av det uslaste i lögnbranschen som man kan hitta. Därför att en verklig gemenskap på djupet, det är en process. Det är ett sammanväxande. Och den kan man inte testa sig fram lite här och lite där. Utan det handlar ju istället om att man bejakar en människa som människa. Och att vi sedan börjar att tillsammans söka de uttrycksmedel som gör att vi kan uttrycka det bejakande som redan är ett faktum. För mig är det att börja i fel ända. Att se om uttrycksmedlen passar för att sen se om man kan bejaka varandra som människa. Det tycker jag är rent frickat. Och det är min uppfattning. Att om vi kan bejaka varandra som människor, så kommer vi också att kunna hitta fram till en sexualitet som är så vacker som den som beskrivs i Höga visan. Men jag säger samtidigt, det kan ta tid. Det kan till och med ta mycket tid. Och en av många anledningar till att det kan ta lång tid, det är det här att det är ju främst i början av äktenskapet som man sätter barn till världen. Inte när man börjar närma sig pensionsåldern. Och barnafödandet är någonting som i synnerhet påverkar kvinnans sexualliv. Inte alltid, men många gånger. Och det blir så mycket annat som kommer på dagordningen, så att det här med att man och hustru i ostörd ro finner fram till varandra också på det sexuella planet, det kan vara någonting som så att säga nästan får, ibland får skjutas på framtiden när graviditeterna kommer och barnen kommer och så här. Man är både trött och hormonell och lite av varje. Det är inget konstigt i det. Vi har ju livet på oss. Man behöver inte ha så vansinnigt bråttom. Om vi bara är lösgjorda ifrån den här allmän sekulariserade föreställningen om att det här det liksom är en sorts nöjesautomat där det bara gäller att dra i rätt spak, så rasslar det ut en massa nöje någonstans i någon lucka. Det gör det inte. Därför att det här är ingen enmansnjutning som man är två om att uppleva. Utan det här är ett givande och tagande av den djupaste samhörighet och ömhet som vi kan uppleva som människor. Om vi bläddrar till skapelseberättelsen då och kollar på nytt. För att lite grann förstå varför det här kan ta tid. Första Mosebok 2 och 25. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. 3 och 7. Då öppnades bådas ögon och det blev varse att det var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Efter syndafallet är det i Bibeln ett likhetstecken mellan nakenhet och skam. Och det kan man ju tycka att det är ju ett passerat stadium. Därför det enda som finns kvar åt fantasin att fundera på när man går på en badstrand idag, det är ju att fundera över hur folk månne kan se ut med kläderna på. Så i en tid då man nästan skulle önska att det fanns lite fler fikonlöv här och där, så är ju alla sprittsprångande nakna. Idag är det ingen som skäms för sin nakna kropp, säger kulturapostlarna. Nähe. Var kommer då behovet av anabola steroider? Var kommer då behovet av anorexi och bantningstekniker av alla de hundra slag? Och det här utrotar vi inte så lätt. Det är liksom inte bara att slänga BH:n. För att bli av med detta, det sitter mycket djupare i vårt väsen än så. Och om vi hade haft någon plastikkirurg här, så hade vi ganska snart kunnat få höra av honom eller henne att alla vill ju egentligen se annorlunda ut. De som har rak näsa vill ha kroknäsa, och de som har kroknäsa vill ha rak näsa, och de som har stora bröst vill ha små bröst, och tvärtom. Allt ska ändras. Därför att vi har inom oss en djup rädsla för att inte duga i befintligt skick. Och aldrig är man ju så i befintligt skick som i det sexuella mötet. Och det är ju en av orsakerna till att en sexuell kränkning går djupare än någon annan kränkning. Som jag ser det i alla fall. Efter syndafallet så är ju människan på ett alldeles nytt sätt ensam. Före syndafallet, de var nakna men blygdes inte för varandra. Gemenskapen är naturlig, till och med oreflekterad. Inget konstigt med den. Kan man förlora den? Ja, det är kanske någonting som man inte förstår förrän det har skett. Efteråt finns skammen som en väldig maktfaktor i varje människas liv. Bara tänk på hur mycket energi vi alla använder för att inte göra bort oss. För att inte tappa ansiktet. så förstår vi alla att det här har djupa rötter. Det här är ingenting som man liksom kan ta med en klackspark. Vi kan inte ta det med en klackspark i vårt eget liv. Och vi ska vara väldigt försiktiga med den vi är gifta med. Så att vi inte tar det med en klackspark i hans eller hennes liv. För det har vi lätt att göra. Nej, vad fånig du är. Nu får du skärpa dig här eller någonting sånt. Oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv så vill. Om det finns någonting som är viktigt för att vi ska nå fram till en god sexuell förening, så är det tålamod. Förmågan att vänta på varann. För att kunna komma varann till mötes. Alla försök till snabbkaffelösningar. Alla genvägar är senvägar. Om vi sätter så att säga, om vi prioriterar orgasmen före gemenskapen, så bryter vi på olika sätt sönder vårt förhållande. Men om prioriteringen är den omvända, gemenskapen är det viktiga. Orgasmen är en intressant och välkommen bieffekt när den kommer. Och vi tackar Gud för den och vi kan be Gud om den också. Men det är inte den det går ut på. Då tror jag, då har vi kommit in i ett sammanhang som kan djupna hela livet. Och som man inte blir färdig med på en vecka eller två, så att man sen börjar se sig om efter andra villebråd och jaktmarker så att säga. Utan man upplever någonting som ständigt fördjupas. Och som ständigt förskönas. Och att det är viktigt att ta vara på den djupnande glädjen. Om vi nu stannar till lite grann inför detta att nakenhet, skam och ensamhet på något sätt är sammanflätade med varandra. Nakenhet, skam och ensamhet. Och det är en biblisk vishet som jag tycker är kolossal. Då blir det ju alltså så här att när vi är som naknast med varandra så att säga, så kommer ju också, ska vi säga, de stråk av ensamhet som kan finnas i vår personlighet och som vi inte märker så mycket av i andra sammanhang, de kan plötsligt poppa upp och visa sig mera livskraftiga än vi anade. En rädsla för övergivenhet kan plötsligt göra sig påmind, som man minst av allt skulle vänta sig skulle dyka upp i det här sammanhanget. Nu ska vi ju ha roligt. Ja, men just då visade sig också vad som kan vara vårt väsens djupaste smärta. Och därför så finns det så att säga en väldig komponent av själavård ihop med den äktenskapliga sexualiteten. Ett samlag kanske inte alls slutar i jublande glädje utan i ångest och tårar. Och då är det viktigt att man inte varken blir arg eller besviken eller orolig eller förundrad, utan att man istället kan fånga upp det tillfället. Det här är en ensamhet som kanske fanns på djupet och som ingen, icke ens ensamhetens bärare själv, hade en aning om. Men som nu kommer till synes. Och som man nu kanske både kan samtala om och bedja över. Och då blir ju detta någonting som stärker gemenskap. Som ytterligare gör de två till ett kött. Och så länge det är den högsta prioriteten, så länge behöver vi inte bekymra oss för att vi gör varandra skada. Utan det är när den personliga lustupplevelsen får gå före byggandet av gemenskapen. Så man börjar kräva, börjar tysta ner varann, börjar begära saker som inte är naturligt för den andra. Det är då svårigheterna infinner sig. Ett stort och viktigt område när vi nu kopplar samman så att säga sexualiteten med begreppen nakenhet, skam och ensamhet. Det är att ha just förståelsen för att väldigt många känslomässiga problem kan ta sig oväntade sexuella uttryck. Om vi tar den enklaste och kanske också den vanligaste formen, så kan vi kalla den för översexualitet eller hypersexualitet. Man kan möta den hos båda könen, men den är vanligare hos män än hos kvinnor. Och den handlar helt enkelt om en ska vi kalla det, sexuell aptit. Som verkar omöjliga att tillfredsställa. Det kan till exempel handla om en man som vill ha samlag 3-4 gånger varje dag, veckan runt, år ut och år in. Och om hustrun i samma äktenskap inte alls har samma önskemål, utan kanske skulle vara nöjd och glad och lycklig med låt oss säga ett samlag i veckan eller två, så förstår vi att det här blir någonting som nu orsakar slitningar och spänningar. Därför att på det sättet behöva ställa upp då låt oss säga 3-4 gånger om dagen, det kan kännas så ovidkommande att det med åren kan bli kränkande. Om inte förr. Och det är ganska vanligt när man får ett gift par till samtal omkring de här problemen att mannen i fråga liksom säger att ja, men jag har en sån potens. Det här är min potens och jag ska ju inte behöva så att säga nästan leva i celibat här. Utan detta är min potens. Det är mina körtlar och det är så här. Det är min uppfattning att Gud skapar oss inte så olika på ett område där det är meningen att vi ska förenas och kunna förenas. Utan det är också min erfarenhet att bakom detta ligger väldigt ofta känslomässiga problem. Det här är inte ett sexuellt problem. Så länge man talar om detta som om det var ett sexuellt problem, så kommer man ingen vart. Men om man istället börjar att fråga denna översexuella person om hans erfarenheter av övergivenhet och ensamhet och kontaktlöshet. På vad sätt verkar nu ensamheten och skammen i hans liv? Då ska man ganska snart se och förstå att det är kanske en människa som bär på djupa känslomässiga smärtpunkter av skam och ensamhet, av övergivenhet och isolering. Och så tar sig allt detta ett sexuellt uttryck. Om jag liksom bara fick bryta igenom på det sexuella området så skulle denna vaga, otillfredsställda längtan i mitt innersta bli nedlugnad, bli tystad. Och om man då frågar en sån person om denna längtan någonsin har blivit tillfredsställd ens av aldrig så många samlag, så blir svaret oftast nej. Och jag brukar likna det här vid att försöka att bota vitaminbrist med geléhallon. Hur många geléhallon måste man äta om man ska bota en brist på vitamin C till exempel? Ja, det spelar ingen roll hur många man äter, för det finns inga vitaminer i geléhallon. Det är bara socker och färg. Alltså man söker tillfredsställelse genom att samla på sig något annat än det man lider brist av. Det man så att säga tolkar som ett sexuellt behov är egentligen mycket mer ett behov av ömhet och bejakelse som människa. Men på något sätt når man aldrig fram till den punkten om man inte först bejakar att detta är icke ett sexuellt behov, utan ett behov av en ömhet som jag egentligen aldrig har fått, aldrig vågat, aldrig kunnat ta emot. Hos kvinnor tar sig det här lite annorlunda uttryck än hos män. Det brukar ofta bli en flörtighet. Ibland möter man ju flörtiga kvinnor som liksom har som sin viktigaste ambition att få alla karlar intresserade av sig. Och i båda fallen handlar det ju på något sätt om en sviktande manlighet och en sviktande kvinnlighet, eller en sviktande könsidentitet kanske vi ska säga, det här vi var inne på igår kväll. Att vara osäker på om man är kvinna. Ja visst. Då måste man ju göra sig väldigt kvinnlig, och dessutom så måste man då kunna mäta sin kvinnlighet i antalet intresserade karlar. Eller en osäker manlighet ska på något sätt tillfredsställas genom att man räknar antalet samlag per tidsenhet. Men som sagt, man kommer aldrig till skott så länge man försöker lösa problemet på det sexuella planet. För det här är inte ett sexuellt problem. Utan det är på något sätt ett känslomässigt problem. Ett problem i, vad ska vi säga, förmågan att öppna sunda relationer med omgivningen, om man får säga det så. Något liknande kan vi också se i de ofta lite mer svårförståeliga sexuella avvikelserna. Homosexualitet, transvesticism och så vidare. Och nu pågår ju en väldig kampanj för att vi ska uppfatta homosexualiteten som något naturligt. Och jag hörde i radion, när jag åkte bil ner till stationen för att åka hit häromdagen, så var det någon intervju, ett intervjuprogram, det hette Filosofen i badkaret. Det var någon filosof, akademisk filosof, som låg i badkaret och plaskade och tänkte djupa tankar. Han förklarade bland annat att de kristna, de säger det, att homosexualitet är något onaturligt. Men det är ju inget märkvärdigt med den, utan det är ju onaturligt att cykla. Och det är ju onaturligt att vara operasångare. Och det tycker vi inte är något konstigt, så det är inget konstigt med homosexualiteten heller. Men bakom den här typen av problem så finns det som regel någon form av smärtupplevelse. Någon form av förkastelse. En inte ovanlig variant. I det här området finns det många, många inkörsportar. Men en som man ser ibland till exempel kan se ut så här. En manlig homosexuell person som har haft ett förhållande till sin far, där han aldrig kunnat ta över en sund manlighet. Och där han aldrig känt sig bejakad som son av sin fader. Det kan finnas en längtan efter att bli bejakad av en man. Som finns som en djup drivkraft. Och som kan vara svår att identifiera när man blir vuxen. Utan som vuxen ger man då den känslomässiga störningen ett sexuellt uttryck. Man kan se liknande mekanismer ofta bakom en sån här hypersexualitet som jag talade om nyss. Det är inte ovanligt att det här, vi ska kalla det Don Juan-tillståndet, då man ständigt måste göra nya erövringar, att det finns i uppväxtmiljön en mycket dominant modersfigur och en fader som var som en blek skugga av den dominanta modern. Och där det alltså på olika sätt finns en osäkerhet om vad manlighet är för någonting. Och ett behov av att kvinnan är någonting som måste till varje pris underkuvas, erövras. Och på något sätt någonting som man sen måste skjuta ifrån sig, för att har man henne för nära in på sig för länge så blir hon farlig. Och det kan då bädda för ett tillstånd där man går från kvinna till kvinna, så att säga. Och jag vill ju mena att man som ett kristet äkta par har anledning att be Gud om mycket nåd över sexuallivet. Och att det tror jag är en bön som Gud mer än gärna svarar på. Och att framförallt, så att säga, den sexuella föreningen ska få lösa ut kanske våra djupaste och mest oidentifierade ensamhetsupplevelser. Så att säga nakenheten man och hustru emellan är ett helt naturligt tillstånd. Ett befriat område, om ni så vill. Om vi ändå har första Mosebok uppslag, ni kanske har slagit ihop biblarna vid det här laget, så skulle jag vilja sluta med första Mosebok 4:1. Där har man ju nu reviderat Bibeln lite grann och plattat till texten. Men om vi tar den som den stod ifrån början i 1917, så tycker jag det är ett så fint uttryck, en direkt översättning från hebreiskan. Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Han kände henne. Och det här är en unik möjlighet för oss att lära känna varandra som man och hustru. Och kanske också att lära känna sig själv i förlängningen. Och det här är också någonting som, så att säga, verkligen i gemenskapens namn förändrar oss. Och om vi är ömsinta med varann, har förmågan att vänta på varann, längtar efter att komma varann till mötes och verkligen ber om läkedom för det som kan vara som ett hinder i början, då ska vi också få uppleva verkligen vilken fantastisk mognande kraft det här har med sig. Men om det liksom inte finns den ömsintheten, det tålamodet, den varsamheten om varandra, då blir det här tvång och krav. Då blir det förnedring som slutar med impotens och frigiditet, besvikelse och konflikter. Där sen kan man inte bli himmelrik utan helvete. Så att som en enkel avslutning på ett krångligt bibelstudium vill jag säga så här: ta det lugnt och be till Gud, så ordnar det sig. Nu ska vi vända oss till Herren. Herre, hela jorden är full av din härlighet. Du har fogat man och hustru samman och gjort dem till ett. För att vi också ska kunna steg för steg växa samman och bli ett på djupet. Och på det sättet håller du också släktet vid liv, Herre. Du är verkligen enhetens Gud. Vi beundrar dig och prisar dig, Herre. Och vi ber att vi ska få den lyhördhet för varandra. Den äkthet inför varandra. Den viljan att med din hjälp komma varandra till mötes. Som gör att vi ständigt på nytt ska få uppleva den djupaste gemenskap som ges på denna sidan graven. Människor emellan. Herre, tack för att det är både möjligt och att det är din vilja. Och att vi i högsta grad kan räkna med din hjälp. Amen.